Hälsan on the air.
Välkommen. Kul att just du har bestämt dig för att lyssna på vår podd. Elisabeth heter jag och sitter med i styrelsen för Attention. Och idag ska vi prata om situationen i skolan.
Och jag heter Niklas och är medlem i Attention. Och har kanske lite att säga om skolan, även om det var väldigt länge sedan som jag gick i den.
Rast igen. Alla barnen bara springer omkring på gården. Men sen så det här fina minnet när alla sitter i den stora gungan tillsammans. Det var bara helt magiskt. Den ena efter den andra eleven kom och satte sig i gungan. Och vi bara satt där i tystnad och gungade allihopa. Så himla fint och underbart. Tänk om det alltid kunde vara så i skolans värld.
Ja, men det är ju inte så i skolans värld. Det är ju som i vanliga livet. Det är ju inte en dröm. Vissa har det dåligt och vissa har det bra. Liksom. Man kan komma ihåg när man var liten och man hade de här fantastiska dagarna liksom, när man spelade fotboll med de andra och det gick skitbra. Liksom. Inte för att jag kommer ihåg det, för jag var aldrig bra i fotboll. Men jag fick ju faktiskt vara med och spela fotboll.
Mm. Du fick vara med. Märkte du att det var de som inte fick vara med? Och hur löste man det?
Jag tror inte vi hade det i vår klass riktigt och i vår skola. Det var ändå så folk fick vara med. Men det är svårt att säga också. För att nu pratar jag om liksom när man kanske gick i lågstadiet, i mellanstadiet. Och det är ju inte så att man kanske är så reflekterande över alla andra runt omkring när man är i den åldern. Liksom.
Ja. Bara glad att få vara med själv.
Ja, men min uppfattning var nog ändå att folk fick vara med. Liksom. Men det var ju så. Det var ju vissa som var liksom lite mer, kanske inte de häftiga och sådär. Ja, jag var ju inte den av dem som var häftigast. Liksom. Mm. Men vi var ändå att man fick vara med. Och hade nog rätt kul ändå. Liksom. Mm. Men det är också liksom det att barn är barn. Och barn är inte snälla. De barn kan vara väldigt elaka mot varandra. Och det är ju liksom, det är tufft för många av våra barn.
Men upplevde du att lärarna var närvarande på rasterna? Hjälpte de till och var delaktiga? Kanske både att de var med och såg till så att det inte blev någon mobbningssituation, men också var med och spelade?
Nej, det tyckte jag inte. Så var det inte. Sen, alltså jag vet inte, för det, jag tror ändå att där jag gick i skolan så var det ändå hyfsat okej. Okay, liksom. Jag tror att det tjejerna hade mycket tuffare. Alltså våran klass var mer, alltså vi hade, våra tjejer var mycket bråkigare än killarna var.
Vad tror du att det beror på? Det var intressant.
Jag vet faktiskt inte. Alltså man brukar ju säga liksom så här att man sätter en snäll tjej mellan två bråkiga killar. Och jag har varit med om tvärtom. Jag har suttit mellan två bråkiga tjejer. Och det var lite så. Speciellt i mellanstadiet så var det tjejer som började hänga med äldre killar och började snatta. Och sådana saker. Liksom. Men, så det är ja, rätt tragiska historier med vissa av de tjejerna faktiskt som blev. Men vi hade inte. Det var ändå som man hade sin grupp. Liksom. Så jag hade några som var kanske lite häftigare som spelade fotboll och sånt som jag hängde med ibland. Men jag hade mina kompisar också som jag alltid hängde med. Och vi var liksom de här som. Ja, det var en kille som var med oss och jag tyckte nog inte om honom riktigt. Men han var ändå med oss liksom. Och vi gjorde saker tillsammans. Liksom.
Vad var det som gjorde att du inte tyckte om honom? Men han fick ändå vara med. Han blev accepterad.
Ja, han hade ett sätt som var lite udda tyckte jag. Sen ska inte jag säga att det kan ju varit jag som var udda. Men han liksom, ja, vi var nere och fiskade. Så helt plötsligt så får jag ett ruttet äpple i huvudet. Det var han som har kastat det i huvudet på mig. Då blev jag ju vansinnig såklart. Och det var liksom sådär, han gjorde lite konstiga grejer ibland och han var annorlunda liksom. Han klädde sig lite annorlunda, men han var ändå med. Alltså han var en del av vårt gäng liksom. Alltså det var inte så att man stötte ut honom liksom. Och det är lite så, jag vet inte om det man har fått det hemifrån eller någonting, men vi var ändå så här, vi kände oss inte kanske som de som var häftigast, men vi hade ändå våra våran gemenskap liksom. Vi gjorde jättemycket konstiga grejer. Vi var väl de som var ute och eldade i skogen och typ gjorde egna, tog smällare, gjorde egna smällare av dem och sånt istället. Så men vi var inte de här snälla typ som bara satt på rummet och spelade dataspel som vi också gjorde.
Nej. Ja, men jag tänkte jag stannar upp här med att få äpple på sig. Mm. Det är klart att den upplevelsen är ganska stark. Mm. Men om man tänker då på han som gjorde det här. Mm. Och man tänker på att kunna kommunicera. Jag kastade ett äpple. Det är ju uttryck för någonting.
Absolut, absolut. Det såg inte jag då, kan jag inte säga. Då var jag bara arg och tyckte han var dum i huvudet om man ska prata klarspråk.
Men orden saknades väl antagligen. Så jag kastade ett äpple. Då får jag åtminstone lite uppmärksamhet.
Ja, kan ha varit.
Mm. Jag gillar ju dig.
Men det vet jag inte.
Kanske han tänkte.
Kanske. Jag har svårt att spekulera det faktiskt. Men jag förstår att det är ett uttryck för någonting. Att man vill uttrycka någonting. Mm. Han kan ha varit arg på mig. Jag kanske har gjort något som jag inte har tyckt om. Mm. Som inte jag vet om. Mm. Men det är inte så man resonerar som barn. Liksom. Då resonerar man ju mycket mer i svartvitt. Rätt och fel.
Mm. Jag tänker också på under skoldagen så börjar vi ju på morgonen. Och sedan så har vi ju, du går till skolan, du är där. Sedan är det ju rast. Och sedan lektion igen och så efter skolan. Är det någonting där som du känner att ja, men det här antingen riktigt starkt, fint minne eller någonting som kändes extra jobbigt?
Mm. Var det raster vi pratade om nu eller var det allmänt?
Ta raster.
Ja. Nej, så jag vet inte. Alltså... Nej, men jag kommer ihåg sådana här... Det här är ju bara en... Det är ju egentligen inte skolan så liksom, men det var ju typ vi lekte sån här krock kallar vi det. Man har två gungor med däck och så sitter man och så krockar man mot varandra med dem och det är rätt våldsamt. Och min kompis han var alltid han var min bästa kompis då och han var alltid längre än mig. Så han fick ju sån här blåmärken över hela kroppen för han fick väldigt lätt blåmärken och jag får aldrig blåmärken. Så jag blev så här helt utskälld av hans morsa för det för jag hade typ misshandlat honom. Men jag menar, vi hade ju misshandlat varandra lika mycket i så fall. Mm. För vi hade ju liksom gungat mot varandra. Och det är en sån grej som jag har starka minnen för att jag tyckte det var så fruktansvärt orättvist att bli beskylld för detta. Mm. För jag hade ju inte gjort någonting mer än vad han hade gjort. Och bara för då att hennes son hade de här blåmärkena. Och jag tänkte ju redan då liksom att men han är mycket större än mig liksom. Och det är just den här grejen, just det där med att bli orättvist beskylld för någonting eller att liksom orättvist få orättvist mycket beskyllning av någonting. Det är sånt som jag tror är väldigt, det är väldigt skadligt. Alltså, skadligt, men alltså det är sånt som gör att barn förstår inte, man sätter inte det i sammanhanget och man känner bara hur orättvist det är. Och det kan också, alltså, det gör att man inte heller då kan ta till sig kanske när man blir rättvist beskyld istället.
Mm. Hade du något stöd? För det är en tuff situation att bli orättvist beskyld för någonting. Nej. Vad fanns föräldrarna och även lärarna?
Ja, men det här var ju efter skolan som jag blev beskyld av henne. Alltså det var ju, vi var ju bästa kompisar liksom så här. Och det här måste ha varit i lågstadiet liksom. Men det... Nej, det var väl inte så liksom. Jag menar, det är ju som det ofta är liksom. Så går man hem till morsan varsan och så säger man ja, men det var orättvist där. Ja, men ska vi göra en grej av det här liksom? Nej. Mm. Nej, men typ, ja, du blev utskälld. Ja. Vi tror dig liksom.
Men du hade någon att prata med i alla fall.
Ja, men det vet jag, kommer inte ihåg det. Alltså det är inte det situationen jag kommer ihåg. Det är inte det som har gjort att jag kommer ihåg det här liksom. Så. Utan det är ju mer det att jag känner den här alltså orättvisan liksom. Det är mycket sådana saker jag kommer ihåg från när jag var liten. Det är liksom när man kände att man blev orättvist behandlad eller om man kändes utanför på något sätt och sånt då. Men just det där med raster och sånt, alltså jag har inte så mycket där i det egentligen. Alltså, det var ju en grej, men det var ju så här mellanstadiet, det var en sån här, vi hade alltid det var ju låg mellanstadiet på skolan och då fick man fick kasta snöboll på fotbollsplan. Och då hade vi liksom hela tiden, och det var alltid sexorna mot resten. Och då har man gått och väntat på att man ska vara sexa, för då är man starkast och då kan man kasta snöboll på alla andra. Och så blev vi, kom vi sexan, och då var det ingen som ville kasta snöboll mot oss på fotbollplan. Ja, men det, vi kanske var lite för tuffa då eller någonting. Och så var det typ några andra eller tredje klassare som byggde snöborg på fotbollplan. Så då kastade vi snöboll på dem. Och då blev vi, då fick vi liksom ha så här samtal med deras fröken och dem, och liksom lova att vi inte skulle göra det igen. Men det var ju på fotbollsplan man fick kasta snöboll. Var man där så fick man ju kasta snöboll på dem.
Orättvis behandling igen.
Ja, väldigt orättvis skulle jag säga. Liksom. För att, alltså, där har vi gått i 5 år och väntat på att vi ska få vara de som alla ska kasta snöboll på. Och helt plötsligt så ändrar man de reglerna. Och så får man inte göra det. Och det var inte på grund av att vi hade varit, alltså, typ så här slagit dem eller liksom gjort något extremt så. Utan det var liksom, ja, de var där och vi kastade snöboll på dem och de sprang. Ja.
Ja, det löstes aldrig.
Nej, det löstes aldrig. Det blev bara så.
Mm, jag förstår känslan av att vara orättvist behandlad där. Mm. Jobbigt.
Ja, men sånt kan ju låta banalt när man är vuxen. Liksom. Det, vadå? Det är bara skit där det är. Men ja, alltså man måste ju se det liksom som, man måste ju se det från barns perspektiv liksom också. Mm. Och där tror jag också att man, alltså, det blir fel att sätta, alltså barn ska ju, de ska ju lära sig att bli personer som tar ansvar och lära sig hur ett samhälle fungerar och hur man ska agera i en social grupp. Och om man då hela tiden håller på och ändrar på förutsättningarna, då lär man ju sig att, nej men, regler kan ändras liksom. Ja, det kan de ju i och för sig. Men det måste ju göras på ett sätt man inkluderar folk. Man måste inkludera barnen i detta i så fall, tycker jag.
Ja, och det är ju också att barnen bygger upp en förväntan. Mm. Mm. Att nu ska det bli så här. Mm. Och att hantera då, nej men nu rycks mattan undan. Det blev inte så här. Och vad får vi istället då? Får vi någon kompensation eller ignorerar man och sparar? Det är ju...
Mm.
Nej, känns inte rättvist. Jag förstår känslan. Och där är ju vuxna, har ju stort ansvar att vara förebilder också.
Ja, absolut.
Att du nämner detta nu, du kommer ihåg det. Och... ja. Och hur många gånger händer inte detta? Att man behandlar människor, det blir inkonsekvent.
Ja, det blir inkonsekvent. Jag tror det är svårt att sitta liksom som, ja, det är många år sedan jag gick i skolan så här. Men jag tror att det är mycket så i skolan att man får höra att nej, du får inte göra det här. Varför då? Nej, det bara är så. Och det ger inte strukturer. Man måste inkludera barn i beslut. Sen finns det vissa saker som måste bara vara på ett sätt. Mm. Så är det ju. Mm. Men då får man ju förklara varför det är så.
Mm. Och jag tänker en naturlig övergång nu då från rasten in i klassrummet. Apropå det här med struktur och ha rätt förutsättningar och att bli rättvist behandlad i klassrummet. Och då tänker jag både på att ta till sig kunskapen. Har möjlighet till det. Och även när det gäller den formen av prestation som kan vara när det gäller prov. Har du några tankar kring det?
Ja, alltså... Det blev en väldigt stor fråga. Det blev en väldigt stor fråga liksom så här. Men jag fick ju dyslexidiagnos när jag var 20-21 år gammal. Och förstod väl, ja, jag hade väl förstått att jag inte hade kanske samma förutsättningar att läsa och sådär som andra hade då, men alltså, jag kommer ihåg en sån händelse från när jag gick i, om det är ettan, när man får typ så här, man ska börja lära sig att skriva bokstäver liksom. Och jag tar jag ska skriva M, och då har vi papper där det står typ ett M först, och sen ska du ska bara fylla i rad efter rad med den bokstaven, och sen när du är klar med det så får du gå till nästa bokstav då. Och när jag kommer till M, då tar jag pappret för W. Och då kommer läraren och säger liksom, och vad jag kommer ihåg och så som jag känner det, så fick jag en utskällning för att jag tog fel papper. Men nu efterhand kan jag tänka mig så här liksom, att jag såg ju inte att jag hade tagit fel papper. Och det är ju en sån grej som är att man inte att man får att man känner att man Alltså, jag kände ju att jag har gjort något fel där. Men jag har ju inte gjort något fel, för jag är ju ett barn som ska lära mig. Det är ju läraren som är där för att lära mig och inte säga till mig att jag är fel.
Apropå bli rättvist behandlad, ja, då blir du orättvist behandlad ytterligare igen.
Mm. Men nu är det, det låter det som att det ska vara synd om mig, men det är ju inte synd om mig, för jag är ju vuxen nu liksom. Jag har ju lärt mig massa saker, jag har ju gått vidare från det här. Alltså, jag tycker också att även när man får sådana saker så gör det också, kan det också göra att man växer som människa också. Även om man blir orättvist behandlad så kan det lära en sak som är viktig också. Mm. Men det är inte så att man ska acceptera det för det. Men jag menar, det får inte bli heller att man tycker synd om mig. För det är också en sån grej, jag vet inte om det har byggt upp sig under åren liksom, men just den här att om du pekar ut någon och säger det är synd om den personen, då är inte den likadan som alla andra. Då är den annorlunda.
Mm.
Och någonting som jag inte vill känna mig, så är det, jag vill inte känna mig annorlunda. Jag vill gärna bli accepterad för den jag är, och jag vill inte vara likadan som någon annan. Men jag vill inte bli utpekad som någon person som är annorlunda, för då är man inte med. Och det är också någonting som man jag tror man måste tänka på med barn, för att just det där, ofta kan man ta fram ett barn och säga liksom att det är så synd om den här personen, det är så jobbigt för den här personen. Och man tror att man hjälper den. Men det man gör är att man pekar ut den som någon som inte är som de andra barnen. Mm. Så du gör inte det inkluderande.
Intressant, för det här att det är väldigt komplext då. Att du tog fel papper.
Mm.
Men jag tänker så här, skolans ansvar också att hjälpa dig att lyckas.
Mm.
Att det är ju att lyckas, alltså må bra. I min definition att lyckas, att du ska må bra, det ska vara lustfyllt, för att då gör det ju också att, tycker vi att det är lustfyllt, känner glädje, vi har någon som hjälper oss, då blir vi också mer motiverade och kanske når bättre resultat eller utifrån våra förutsättningar och vad vi vill. Det är alltid individuellt, men då känner jag i den här situationen, då borde ju läraren ha gått in och fångat upp och gett ett stöd för att du skulle känna att, ja men vad lärde du dig av att ta fel papper? Vad är det för lärdom och på ett pedagogiskt sätt för ett barn, så att man känner att nästa gång kan jag också ta papper och göra fel, men det är inte så farligt, det löser sig. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis hur du menar, för att just den här när man då i ett klassrum till exempel, och man gör ett fel som man kanske själv inte, man vet inte bättre, därav gör man fel. Om man då får liksom den här tillrättavisningen och så, Då blir man ju utpekad som den personen som inte kan göra rätt. Och det är ju inte inkluderande. Och det är ju inte att hjälpa någon. Det är ju inte att få någon att vilja lära sig. Utan det gör ju det. Att man blir den här annorlunda människan. Mm. Den som inte är som de andra. Som förstod att det där inte var ett M. Mm. Och det är ju samma sak också som det här med att man tar barn som kanske har speciella behov, och så får de inte vara med i klassrummet, utan de får vara med en stödlärare eller någonting. Det är också då att peka ut de här personerna som de personer som inte är som alla andra. Och det är ju en annan erfarenhet jag har med just det där, men det kan vi kanske komma in på liksom. Men just den här att man inte inkluderar barnen i klassrummet, utan på ett sätt kan tro att man gör det, men då att man istället exkluderar dem genom att kanske påpeka deras sätt att vara inte som alla andra barn. Det tror jag kan vara väldigt skadligt. Men sen ska man ju såklart också prata om olikheter. Det ska man absolut göra. Och att alla är inte likadana.
Nej, och det är ju en styrka också i ett klassrum faktiskt, att vi är olika, vi har olika behov och behov av struktur som kanske en del elever har. Det kan ju bara ha en lugnande påverkan på de övriga eleverna.
Absolut.
Och likadant då så har ju pedagogerna också ett stort ansvar. Att vad är det för sammansättning i klassen? matte till exempel, som många kan uppleva som lite krångligt. Och då kanske vi har en klass på 30 personer. Fem av dem kanske har väldigt enkelt för sig. Då gäller det också då att kanske bara lyfta ut den gruppen så de kanske kan få andra matematiska uppgifter att göra. Och sedan då kunna stötta elever som tycker att det blir lite mer kämpigt med matte. Men där är ju det vi pratar om nu, att hitta den balansen då. Att du duger som du är. Och det är ju risken med det. Jag fick inte vara med dem som fick de här svåra uppgifterna. Jag fick vara kvar i klassrum. Det är väldigt komplext.
Ja, det är jättekomplext det. Men det går lite mer över mitt huvud det, att gå in på hur man ska styra upp en pedagogik. Så liksom, hur man ska göra att... Hur man ska styra upp det här liksom, med vem ska... Ja, ska man ha någon som är avancerad grupp och så? Det är lite... Ja, jag har inte kunskaper i det ämnet riktigt.
Nej, jag pratar om egen erfarenhet. När jag vickade så gjorde vi så bara för att skapa harmoni i klassrum. Mm. Nämligen. Det var enda lösningen. Så det var bara ett konkret exempel hur vi löste en situation. Ja. Och då blev det bra. Mm. Det blev lugnt i klassrummet. Och de som hade lätt för sig kände ju en motivation i det och glädje. Mm. Och de som var kvar, det blev mer lustfyllt. Så det var bara ett exempel.
Ja, absolut. Ja, men jag förstår det. Men det finns ju också sådana saker. Jag är den personen som gillar matematik. För jag ser logiken i det. Jag har svårare för kanske vissa andra saker i skolan. Där det kanske inte finns den här logiska uppdelningen på samma sätt. Och sen också att jag tror jag förstod behovet av matematik. Men jag förstod kanske inte varför man skulle lära sig 100 sjöar i Europa. För det kan du ju titta upp. Liksom. Vem kan rabbla dem idag? Liksom? Men de flesta kan den matten man lärde sig i låg- och mellanstadiet.
Mm. Men intressant, för då var det geografilektion, eller vad man kallar det ämnet. Och hur löste du det då?
Ja, men det är inte så konkret. Alltså, jag kan inte säga att det är så. Alltså, men löste. Mm. Nej, men man gick i skolan. Liksom. Man klarade vissa prov bra och vissa dåligt. Dra logiska resonemang och så, det var jag bättre på, men att lära mig massa saker utan till, det var jag inte så bra på. Och med matte då, alltså jag kommer ihåg det liksom, att det var ett bra ämne för mig, men jag höll sig tillbaka i det på grund av att jag inte klarade av att skriva 50 gånger tal på en viss tid i mellanstadiet. För att jag, när det blev en tidspress, så hade jag problem. Och då fick inte jag avancera i matte. Även om jag kunde det. Jag kunde ju alla de gångertalen. Men det var bara att jag inte kunde det på den tiden.
Och det var ingen som var lyhörd och frågade. Bara,
nej, men det var det som var kravet. Så jag fick ju bara göra det tills jag lyckades med det. Och det tog ju ett tag. Och då fick inte jag avancera. Och det tyckte jag också var så här. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var jätteorättvist. För jag kunde ju detta. Jag förstod ju det själv. Det här är ju för att jag får tidspress. Alltså, som barn förstod jag. Eller tyckte jag att det var absurt. Liksom. Mm. Det gjorde inte mig bättre på matte, för jag kunde göra på en viss tid.
Vad skulle du skicka med för tips till lärare som har matte eller undervisar i matte för att kunna hantera den här frågan?
Alltså den typen av prov tror jag inte man har idag. Jag hoppas inte det. Men det är ju så liksom att alltså, jag kan förstå att man behöver en viss tid på vissa prov och så. Men att sätta upp en sån, det här var inget prov liksom. Det här var inte, vi fick inga betyg när vi gick i mellanstadiet. Utan det här var ju bara så här att man hade i pedagogiken sa att man skulle kunna göra detta på en viss tid. Men då blir det ju liksom att då blir inte det ett matematiskt hinder som jag hade. Utan jag har ju hinder som är något annat. Det har ju inte med matten att göra. Och då blir det absurt för mig att jag inte ska få gå vidare med nästa uppgifter. Alltså, och det är också ett problem som jag har haft liksom, att i och med att jag har dyslexi och en del av min dyslexi är att jag tappar bort bokstäver. Jag kan också kasta om lite liksom. Jag behöver lite mer tid på mig. Och har du då matematik där du har ett lästal i, det skapar ju problem för mig. Men det är inte det matematiska problemet som är problemet, utan det är ju läsförståelsen då som är problemet. Och när man då också ser att i ett par år så gick jag i stöd svenska på grund av att jag inte kunde stava, och fick sitta och bara traggla stavning. Vi fick liksom sitta och bara repetera hårda och mjuka vokaler. Och sen fick vi också då massa såna liksom skriva ner ord och fick läxor på att vi skulle kunna skriva och stava rätt då. Och så jag lärde mig inte det som de andra lärde sig i svenska under den tiden. Jag kan inte säga att det är därför, men jag skulle säga att jag är rätt bra på att skriva idag och jag är rätt bra på att läsa idag, men jag har ingen uppfattning alls om det här med grammatik och så. Jag kan inte de grammatiska orden och ordklasser och sånt kan jag inte, för jag har inte lärt mig det.
Vad hade du behövt för att kunna få den kunskapen? Hur hade
men jag vet inte, men alltså dels de kanske inte hade kunskapen för att förstå att jag hade dyslexi, för det att lära sig svenska och så, alltså lära sig språk när man har dyslexi, lära sig läsa och sånt, det är ju, man behöver en annan typ av pedagogik för att göra det. Men och jag förstår ju liksom att man måste ju ha något här, man ska ju lära, man har ju läroplaner, man ska lära sig att skriva och stava. Mm. Och kan du då inte stava, då har du inte lärt dig tillräckligt mycket. Men att gå från att ha en tvåa i svenska när man går ur nian till att få 4-4 i första året i gymnasiet i svenska, det säger ju någonting om vad man har för kunskaper och vad man kanske då den läraren i högstadiet kanske bedömde en för och det var den läraren i gymnasiet bedömde en för.
Men intressant, berätta mer om det, för det är ju väldigt intressant att höra. Ja, vad var det som hände i gymnasiet?
Jag fick, dels var det väl så att jag läste väldigt mycket. Min far läste väldigt mycket böcker för mig. Jag började läsa själv väldigt sent. Mm. Men min far läste väldigt mycket böcker för mig. Så han läste väldigt länge på kvällar och sånt för mig. Så jag fick ett väldigt stort intresse för just litteratur. Så jag har läst väldigt mycket böcker. Och dels var väl det att när jag kom till gymnasiet så fick vi en uppgift att vi skulle läsa böcker och recensera dem. Och då hade de valt ut ett antal. Men jag hade typ läst flera av dem. Så jag fick ofta läsa en bok jag själv valde. Vilket gör att jag valde en bok jag hade intresse för och skriva en recension om. Mm. Och sen så var det också så att min lärare sa det att hon slutade bedöma mig för stavning. För det gick inte ens i läroplan att lära mig stava. För jag kunde inte stava. Och idag är det ju ett icke-problem. För idag skriver du ju ofta, i alla fall när du kommer upp på den nivån, så skriver du ju med datorer. Men det hade ju inte vi. Vi skriver ju allting på penna och papper, med penna och papper. Så idag så är det inte ett problem att du inte kan stava. Och sen tror jag att läraren i högstadiet var också, han gillade inte mig. Så, för jag fick etta i engelska och tvåa i svenska var någon liksom. Och det han sa på någon sån här föräldramöte, mina föräldrar, var att jag hade dåligt ordförråd och därför jag fick så lågt betyg i svenska. Och det, jag kommer ihåg, farsan kom hem och sa det. Alltså det här är ju sjukt. Du har inte dåligt ordförråd. Det här är ju någonting som är fel.
Orättvist behandlad ytterligare en gång då.
Ja.
Så många exempel. Och,
ja, nu är vi åter där. Jag vill inte, det är inte synd om mig. Alltså det är många som är mycket synd om.
Det är synd, om, synd det är ju, när man blir orättvist behandlad.
Situationen är ju inte bra. Alltså så är det ju. Mm. Så är det ju. Men det är... Jag är inte här för att folk ska tycka synd om mig.
Nej, men man kan ställa krav på en pedagog att vara professionell.
Absolut.
Och att personkemin stämmer mer eller mindre såväl vuxna barn, men man har en profession att förhålla sig till.
Absolut.
Och där får du inte favorisera. Jag blir upprörd när jag hör det.
Mm.
Det är absolut inte okej.
Nej.
Du måste ju tänka... Ja. Jag tycker det är synd. Mm. Man ska inte bli behandlad så.
Men jag kan tycka det är fel också liksom, just att man har vissa kriterier liksom. Ja visst, det var ju väldigt viktigt att man skulle kunna stava på den tiden. Men idag är ju inte det så viktigt längre. För du har ett stavningsprogram. Och det kan ställa till sina problem på ett sätt. Men ja, det är ju inte så länge som vi har haft så strikta regler för hur man ska stava ord. Alltså det är ju bara några hundra år tillbaka så kan du läsa texter och du ser att man stavar ord på olika sätt. För man hade inte de strikta reglerna. Och jag tror att det är mycket så liksom i just skolan och sådär att man man ska bedömas enligt en måttstock. Och om man inte passar in i den, så ja, då får du inte de betygen som man vill ha, kanske, för att kunna läsa vidare och så. Mm. Och just det där liksom att jag har varit jätteduktig i vissa ämnen, men det är ju de ämnen jag har varit intresserad av. De ämnen inte jag har varit intresserad av har jag inte varit duktig i. Och just så här, som till exempel att lära sig 100 sjöar. Jag tycker det är helt meningslöst.
Ja, och jag har förståelse för det. Så är det ju. Att vi tycker. Och jag tänkte, det är så mycket att säga. Och vad jag hade tänkt att gå över till nu, det var egentligen diskussion och debatten som är när det gäller stödpedagoger i skolan. Och det finns ju olika stöd i skolan. Det finns ju elevassistenter, det finns ju lärarassistenter, det finns specialister. Ja, och det skulle jag jättegärna vilja prata mer om. Och frågan är då, nästa tillfälle.
Mm.
Eller har du någon kort kommentar kring det? Hur du ser på det stödet?
Alltså, ja, jag är ju främst svenska, jag har fått stöd liksom, men det är ju länge sedan, jag menar, jag är 45, så det är ju länge sedan, så jag kan prata om några erfarenheter av det, men det kan vi ta nästa gång. Så jag tycker väl att det stödet som fanns då var nog inte det bästa, kan jag säga.
Nej. Så tack Niklas för att du ville berätta om dina erfarenheter i skolan.
Ja, tack själv.
Tack. Och jag ser fram emot nästa avsnitt, och går vi in mer på stöd och den debatten som förs nu med alla besparingar som är i skolan och riskerna med det.
Ja, det är jätteintressant. Jag kommer att tycka att det blir väldigt kul att vara med på det.
Välkommen.
Tack.
Tusen tack.
Tack.
Du har lyssnat på Attention on the Air. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt när det är inspelat, klippt och klart.